Ja, välkomna tillbaka till serien Jesajas bok, den andra föreläsningen. Jag är lite förkyld ikväll, så jag ber om ursäkt om jag låter lite raspig och hostar mitt i föredraget. Förra gången så kom vi in en del på Jesajas budskap, och jag tänkte att vi också idag ska ge lite övergripande synpunkter på vad profeten Jesaja förkunnar. Längre fram i den här serien ska vi gå igenom hela profetboken, kapitel för kapitel, vers för vers. Men jag tror att det är visligt om vi dessförinnan vet lite mera om vad profeten har att säga i stort. Då är det lite lättare sedan att placera in enskildheterna i ett större sammanhang och att förstå vad profeten menar. Men innan vi går in på att tala mer om budskapet, så bör vi ju kort säga något om profeten själv och mycket kort om hans tid, något om hans tid. Senare ska vi utförligare presentera Israels historia, det vill säga hur tiden såg ut, den tid i vilken profeten verkade. Jesaja, det sa vi redan förra gången, hans namn betyder Herren är frälsning. Och det innebär att Herren är den som frälsar, det är Herren som skaffar fram frälsningen, som ger frälsning. Det är hos Herren som frälsningen finns. Vi vet att hans far hette Amos, men det är inte den Amos som vi känner från Gamla testamentet som en profet. Hans namn stavas på hebreiska helt annorlunda. Profeten Amos stavas på ett annat sätt än profeten Jesajas far Amos. Det är olika personer. Jesaja kan ha hört till en mera betydande familj. Det är vad judarna har spekulerat över, nämligen att han var av kunglig börd. Men det vet vi inte säkert. Det är bara en gissning. Traditionen påstår också att Jesaja var kusin till kungen, kusin till konung Uzia. Men det går inte heller att fastställa om det stämmer. Men han bodde i Jerusalem, och där verkade han, och han predikade ofta vid det kungliga hovet. Han var gift, och han hade åtminstone två söner. En av dem hette Sjöar Jashub, och det betyder en rest skall vända om, en kvarleva skall vända om. Och profeten säger ju, om hela Israel är lika talrikt som havets sand, så ska endast en kvarleva, en rest, vända om. Det betyder alltså att de allra flesta skulle möta nåden och frälsningen med förakt, med otro. Men den här lilla kvarlevan som skulle vända om, och som en av hans söner en symbol för och ett vittnesbörd om, denna rest ska likväl bli en underbar rest. Ty till denna rest ska ansluta sig främlingar från alla möjliga folkslag. Och det ska ske i de sista dagarna eller i de yttersta dagarna. Och med det begreppet menas den tid då Messias kommer. Den tid då jungfruns son föddes. Den tid då den store Davididen, Davids son, kommer. Han vars namn är under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsförste. Och han som har ett rike som aldrig tar slut. Och i hans rike, där råder det frid. Den andra sonen som nämns, han får det symboliska namnet Maher-shalal-hash-baz. Och det kan översättas ungefär snart plundring, strax byte. Det vill säga kraftiga fiender som förskräcker och hotar Jerusalem ska snart gå under. Ska inte ha framgång. Snart plundring, strax byte. Och det syftar på hur Samaria och Damaskus inte ska ha framgång i sin attack emot Jerusalem. Genom en feltolkning av Jesaja 7:14 förklarar judisk tradition att profeten gifte sig två gånger. Men så är inte fallet. Jungfrun som blir havande och föder en son som får namnet Immanuel, den jungfrun är icke profetens hustru, utan detta är ju en profetia som går i fullbordan när Messias föds. Och det är 700 år efter Jesajas tid. I kapitel 6 berättas om hur profeten får det märkliga uppdraget att förstocka folket. Och det är ju harmoni med vad vi nyss sa. Om folket är lika talrikt som havets sand, så ska endast en kvarleva vända om. Folket har gått så långt i otro och trots och avfällighet att förstockelsedomen måste uttalas och verkas över folket. Och det blir Jesaja som genom sin förkunnelse inte bara tröstar och stärker och hjälper resten, kvarlevan, utan också genom sin förkunnelse både av lag och evangelium gör den stora massan ännu hårdare, ännu bittrare, ännu blindare, ännu dövare. Vi vet inte säkert om profeten var kallad till profet och hade verkat några år innan dess att han får detta uppdrag år 740 i Uzzias dödsår. Det går inte att säkert fastställa. Jag glömde att säga att i 8:3 kallas profetens hustru för profetissan. Om det ska tolkas så att också hans hustru hade profetisk gåva, eller helt enkelt att hon var gift med en profet, det går inte att avgöra. Vi har i varje fall inga vittnesbörd om att också hans hustru hade profetisk gåva. Jag skulle tänka mig att profetissan, det är ungefär som vi vår tid säger, doktorinnan eller professorskan, om hustrun till en doktor eller professor. Profetens tid anges ju tydligt i första versen av bokrullen. Och de fyra kungar i Judarike som där nämns, de kan vi datera någorlunda bra. Uzzia, sa vi nyss, dog 740. Verkar självständigt från 767. Så vi kan säga att profeten Jesaja börjar sin verksamhet ungefär 740. Kanske lite tidigare, eller kanske just 740. Jotam, han är vid rodret samtidigt med sin far Uzzia, som ju blev spetälsk. Han regerar tillsammans med Uzzia från 750. Och han fortsätter att regera till Ahas tar över 735. Och konung Ahas regerar till 715. Och det är under Ahas tid som en mycket viktig sak händer. Nämligen att broderfolket i norr, det 10 stammarnas rike som kallas Efraim, går samman med den gamle fienden i Damaskus, arameerna, för att tillsammans ändra på Guds beslut om Jerusalem och om att det ska vara en Davids son på tronen. Och man går i allians och anfaller och angriper Jerusalem 734. Det är den situationen som vi har profetian om jungfruns son. Det är den situationen som konung Ahas avböjer Guds nåd och Guds hjälp. Och därmed bekräftar den blindhet och förstockelse som texterna talar om i kapitlet innan. Och det är den situationen som den assyriska världsmakten dras in i spelet om Palestina. För första gången i Israels historia kommer Guds folket att ställas öga mot öga med en världsmakt. Dessförinnan har man haft att kämpa mot grannfolk som har varit fientliga. Det har varit moabiter som man är delvis släkt med. Det har varit ammoniter som man är delvis släkt med. Det har varit edomiter som man är delvis släkt med. Och det har varit arameer och filister och araber och så vidare. Men nu, vid detta tillfälle, så ställs man inför världsmakten. Som kallas från början Assyrien, Assur. Och som sedan kommer att representeras av kaldéer, av perser, av greker och till slut av romare. Och bibliskt sett är det hela tiden frågan om samma världsmakt. Och ska man sätta en beteckning, ett namn för denna världsmakt som vill störta Guds folk och Guds rike i ruiner, då väljer profeten namnet Babel. Babel som vi känner från första Moseboks 11:e kapitel. Beteckningen på hybris. Beteckningen på upproriskhet mot Gud. Beteckningen på dem som vill sätta sig i Guds ställe. Som vill klättra upp till himmelen. Göra sig ett namn. Bygga ett torn som når skyn. Babel. Och redan på Jesajas tid så kommer Babel också att få en dominerande roll inom det assyriska världsväldet. Och det här har bibelkritiken, vad jag kan se, totalt missat. Och därför fått anledning till att kritisera Jesaja och på oriktiga grunder underkänna stora delar av Jesajas bok som äkta Jesajans profetia. Men det ska jag återkomma till. Under konung Ahas, alltså den tredje av de kungar som här nämns i inledningen, sker detta viktiga. I samband med det syriska efraimitiska kriget 734, när Syrien eller Aram och Efraim, de 10 stammarnas rike, går samman mot Jerusalem och vill störta den davidiske kungen och insätta en annan illegitim person som konung. Och i det läget kommer Ahas, som jag sa, att avvisa Herren. Avvisa löftet om hjälp från Herren. Och avvisar också, ställs avvisande när profeten talar om jungfruns son. Ahas vädjar till fienden, till världsmakten, om hjälp. Och Ahas kommer att vända sig till Damaskus och hämta avguda bilder och avguda altar därifrån för att på den vägen säkra Jerusalem. Det var den falska vägen och det var uttryck för förstockelse och blindhet. Och så den fjärde kungen som nämns i Hiskia 715 till 686. Det är den sista perioden. Under den perioden verkar också Jesaja. Och vi har flera utsagor från honom under denna tid. Bland annat får vi veta vad som händer med profeten mellan åren 714 och 711. Det är framförallt kapitel 20 som berör det. Men sen är det i synnerhet vad som händer runt år 701 som dominerar i Jesajas bok. Och det är också det som nämns i det historiska avsnittet kapitel 36 och 37. Sanheribs, den assyriske kungen Sanheribs invasion, när världsmakten kommer och som Herrens fredesverktyg ödelägger hela landet, intar allt utom Jerusalem. Jerusalem som genom ett under och till följd av Herrens löfte till David och för sin egen nåd och barmhärtighets skull blir räddat. 701. Och enligt min mening så är det efter denna räddning av Jerusalem, men som likväl medförde att hela landet härjade svårt och de allra flesta fördes bort till fångenskap. Det är den situationen som profeten ger den undervisning som vi har i kapitel 40 till och med 66. Och det ska vi återkomma till. Under den här tiden så visar folket, inte bara Ahas som jag nämnde, otro, förakt på många sätt. Och vi kanske bör tänka på att den här perioden ligger precis i mitten mellan ingåendet av det gamla testamentet, förbundet vid Sinai, när Gud lovar att vara Israels Gud och folket säger amen till Guds ord och säger vi ska hålla dina bud och vi ska vara ditt folk. Och Herren säger ja, om ni hör min röst så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Men han säger också, om ni inte hör så kommer olycka. Jag ska gång på gång visa min nåd och åter försöka föra er tillbaka. Men om ni detta oaktat, trots nådegärningar från min sida gång på gång, ändå vandrar i otro, så kommer det och detta att hända av olycka. Och det nämnde jag förra gången. Det läser vi om i 3 Mosebok 26 och 5 Mosebok 28 framförallt. Och nu, precis mitt emellan detta fördrag, detta förbund och Kristus, när uppfyllelsen sker och nya förbundet avlöser det gamla, där har vi Jesaja. Där har vi det händelser som här äger rum. Sinai 1400 cirka Kristus, vid denna tidräknings början, och Jesaja kring 700, precis mitt emellan. Och det är där som då förstockelsen visar sig i all sin hemskhet. Sen några ord också om stilen i profetrullen. Det finns mycket att säga om det här och jag ska inte bli långrandig. Låt mig kort säga att alla är nästan eniga om att profeten Jesaja har ingen överman när det gäller just stilen. Att uttrycka sig, att använda språket, att låta olika bilder och stilarter bryta sig mot varann i ett sprakande fyrverkeri. Man säger att det är klimax i den hebreiska litteraturen. Han är en ordkonstnär. Den skönhet och styrka som karakteriserar hans språk. Han har ingen som på samma sätt kan bruka språket som han. Han använder frågor och dialoger, liknelser, paranomasier, ordlekar. Och det kunde räknas upp här en rad fina ord om hans, vad han gör, antiteser, allitterationer, assonanser och så vidare. Men det ska jag inte trötta er med. Det vill bara stryka under något om denne profets stil och språkbruk. Det här är lite problematiskt för den som studerar Jesaja på grundspråket. Han är svår i och med att han växlar så i stilen. Och han har så stort ordförråd. Han använder så många olika ord. Han har så många synonymer för samma sak. Och det är besvärligt för oss när vi läser Jesaja. Man måste kunna så enormt många glosor. Det är någon som har försökt att räkna orden. Det vill säga hur många olika ord Jesaja använder. Och jag har inte kollat om det stämmer, men det sägs att han använder 2186 olika ord. Det är alltså ganska många ord man måste lära sig. Och i många fall är det helt ovanliga ord. Egendomliga ord. Som jämförelse kan nämnas att Hesekiel, som ungefär lika stor, använder sig av 1535 ord. Och Jeremia av 1653 ord. Så det säger lite grann om just Jesaja. Han formulerar också sitt budskap ofta rytmiskt och poetiskt. Han är ett geni. Till och med bibelkritiker säger detta. Han är superb. Mot slutet av det andra århundradet efter Kristus fanns en tradition om att han till slut led martyrdöden. Och det skulle då ha skett under den hedniska reaktion som Hiskias efterföljare och son Manasse ledde. Efter Hiskias död, det minns att Hiskia, han ödmjukade sig inför Herren och han fick 15 år till att leva. Det var cirka 701 och då blir det 15 år till 686 ungefär. Därefter kommer en hednisk reaktion. Mishna påstår att Manasse dödade Jesaja. Justinus martyren från 150 efter Kristus anklagar judarna också för detsamma. Han säger att de sågade honom i bitar med en träsåg. Och det finns en judisk apokalyps från andra århundradet efter Kristus som man brukar kalla för Jesajas martyrium. Och den texten som talar om det här i kapitel 5. Kapitel 6-11 brukar kallas för Jesajas himmelsfärd. I kapitel 5 berättas att Jesaja inför konung Hiskia profeterade om att denne son Manasse skulle avfalla. Och han förutsade också sitt eget martyrium. Under Manasses förföljelse sedan drog sig Jesaja med några andra profeter tillbaka till en öde trakt nära Betlehem. Men han röjdes av lögnprofeten Belhira och togs till fånga av Manasse och blev ihjälsågad med en träsåg. Det är vad som sägs i Jesajas martyrium kapitel 5. Och det är möjligt att Hebreerbrevet 11:37 anspelar på detta. Där står det, de blev stenade, söndersågade. Men det är inte helt säkert, vi vet inte om dessa traditioner är riktiga. Men jag nämner dem förr. Av andra krönikeboken 32:32 framgår att Jesaja skrev mera än hela sin profetrulle. Han skrev en biografi över kungarna, över Usia och över konung Hiskia, och det tyder på att han överlevde Hiskia som dog 686. Och då kan vi alltså sammanfatta att profeten Jesaja har verkat mellan ungefär 740 och cirka 680. Alltså i 60 år, om man var cirka 20 år eller 25 år när han kallades, så blev han alltså ungefär 85 år gammal. Ja, det tog en liten stund där att ge lite data om profeten och hans tid. Men nu då till själva budskapet. Jag ska beröra det lite grann på ett övergripande sätt. Jag skulle då vilja lyfta fram vad profeten säger om Herrens frälsning, hur den ska gå till. Men jag förstår att det hänger lite grann i luften om man inte först säger något om folkets tillstånd, om synden. Synd och nåd hör ju samman. Om man inte vet något om synd, så förstår man inte heller vad som menas med nåd och frälsning. Och jag är rädd att jag hinner inte säga så mycket om frälsningen idag, men då blir det nästa gång. För nu ska jag tala om synden, och det har jag mycket att säga. Därför det har profeten Jesaja. Hur uttrycker profeten folkets synd? Jag sa förra gången att kapitel 1 är förmodligen skrivet av profeten när allt, hela bokrullen ställs samman, och skrivet sist som en inledning och, kan man säga, en sorts överblick över hela budskapet. Och i kapitel 1 klargörs med skärpa vad synden innebär. Ni känner väl orden i första kapitlet. Jag ska inte gå in på detaljer nu, för det återkommer vi till. Men i vers 2 så talas det om att Guds folk har gjort uppror mot sin Gud. Den term som där används för att synda betyder just att göra revolt, att göra uppror. Det vill säga bryta sig loss ifrån förbundet. Det är alltså frågan om att man har någonting. Man har fått en frälsare, man har fått en konung, man har fått en rätt herde som har lovat att ta sig an folket. Man gör uppror mot honom, man revolterar. Och i tredje versen av första kapitlet skildras ju själva förstockelsen. Man är värre än djuren. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba. Israel känner ingenting, mitt folk förstår inte. Man är totalt känslolös, man är kall, man är blind och döv inför sin herre. Värre, man är inte ens som naturen i övrigt. Och man kallar sig fjärde versen för ogärningsmäns avkomma. Och från vers 11 skildras den gudstjänst med böner och offer som man har. Den är värdelös. Varför? Jo, gudstjänst utan tro är totalt värdelös. Och man offrar aldrig så mycket, beder och sjunger aldrig så mycket, men icke tror, så är det värdelöst. Det är en styggelse inför Gud. Vers 11-15. Och i vers 21 för profeten in en vanlig bild. Sion är en sköka, otrogen mot sin herre. Och mot slutet av kapitlet från vers 28 så klargörs det att de ska förgås. De som överger Herren ska förgås. Med sina avgudar och allt samman ska de brinna upp, komma på skam med sin gudstjänst. De ska drabbas av en eld som ingen ska släcka. Och det upprepas sen i profetrullens sista vers, kapitel 66, vers 24. Där masken icke dör och elden icke utsläckes. Och därmed får vi en bekräftelse på det vi sa, att kapitel 1 är liksom något övergripande över hela bokens innehåll. Går vi snabbt till kapitel 5 så har vi där kapitel som ger exempel på otron och synden i folket. Vers 8, man lägger hus till hus och åker till åker. Vers 11, man jagar efter starka drycker. Vers 12, man bryr sig ej om Herrens gärningar. Vers 19, man jäckar Gud. Vers 20, man gör mörker till ljus och ljus till mörker. Vers 24, man har förkastat Herrens lära, Herrens Torah, Herrens undervisning. Och så kommer då mot bakgrund av detta uppdraget att förkunna förstockelsedomen över folket i kapitel 6, vers 8-10. Och så skildras hur förstockelsen tar sig uttryck i vers 9, i kapitel 9. Där vi först har läst om hur Messias ska komma. Hur han är både Gud och människa. Han är den rätte Davididen med frälsning och frid i sitt rike. Då kommer därefter från vers 9. Tegelstenar har rasat ned, men vi bygger upp igen med huggen sten. Man bryr sig inte om att tuktan, hugg och slag, ruiner och annat som blir följden av att Herren tuktar genom fiender. Man förstår inte vad som är orsaken till det, utan högmodigt säger man, då bygger vi upp igen med huggen sten. I 9:13 står det: folket vänder inte om till honom som slår dem. Herren Sebaot frågar dem inte efter. Och det är samma sak som vi har redan i kapitel 1, vers 5. Varför vill ni ha mera slag? Ni fortsätter ju i avfällighet. Hela huvudet är skadat, hela hjärtat sjukt. Från fotsulan ända upp till huvudet finns inget som är helt. Bara gapande sår och prygelmärken och oläkta sår. Det är inte renade och inte omlindade och inte uppmjukade med olja. Kapitel 9, vers 17. De är allesammans avfällingar, ogärningsmän, och varje mun talar dårskap. Kapitel 17, vers 10. Du har glömt din frälsningsgud. Du tänker inte på din fasta klippa. Och i kapitel 22, vers 13 och 14 skildras förstockelsen så här: låt oss äta och dricka, ty imorgon måste vi dö. På det här sättet kan vi vandra igenom hela boken. Jag har faktiskt gjort utdrag genom, när jag har gått igenom boken fram och tillbaka, och antecknat hur just synden uttrycks av profeten. Och egentligen borde vi i detalj se på alltsammans, men det för kanske för långt. Men några exempel ytterligare kanske. Kapitel 29. Där kan det uttryckas så här, vers 10. Herren har utgjutit över er en tung sömns ande och har tillslutit era ögon. Och vers 11. Därför har profetsynen blivit som orden i en förseglad bok. Det vill säga, när profeten talar det han har skådat från Herren, så förstår man ingenting. Inte ett dugg. Det är som orden i en förseglad bok. Man kan inte fatta det, man kan inte se det, man kan inte läsa det. Och från 13:e versen: detta folk ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig. Det förståndigas förstånd ska därför bli förmörkat. Och i vers 15 och framåt, då säger man: vem ser oss, vem känner oss? Och Herren säger: hur förvända är ni inte? Ja, när man är så blind, så är man också blind för nåden, för den hjälp som profeten förkunnar, det rena evangeliet. Man förlitar sig inte på Herren, utan istället så vänder man sig till främmande makter. Jag nämnde om Ahas att han förlitar sig på fienden Assur. Och förkastar profetens löftesord när han möter honom vid övre dammen, vid vägen till valkarfältet eller tvättarens åker. Och man vänder sig till andra makter. Man förlitar sig på allianser. Det är ganska likt människorna i våra dagar också. Man tror att det är inte så viktigt att man står helt och hållet på ordets grund. Det viktiga är om vi kan bli många, och det kan man ju bli om man går samman. Och för att kunna gå samman med riktigt många, så får man inte ta det för noga med den bibliska undervisningen, med Guds ord. För då blir man inte alltid så många. Så gjorde man också här. Man tog det inte så noga med Herrens varningar för dem som dyrkar Herren falskt och som försvarar avgudadyrkan. Utan man gick samman med moabiter och med fenicier, och framförallt med Egypten. Och i kapitel 30 och 31 behandlas just den saken, att man vänder sig till Egypten för att få hjälp emot Assyrien, mot världsmakten. I kapitel 30: ni söker skydd hos farao. Och verserna 9-11, det är ett motsträvigt folk, trolösa barn, barn som inte vill höra Herrens undervisning, utan säger till siarna: upphör med era syner, profetera inte vad sant är, skaffa bort ur vår åsyn Israels helige. 31, vers 1, Man drar ner till Egypten för att få hjälp i det att de förlitar sig på hästar, men vänder inte sin blick till Israels helige, frågar inte efter Herren. Och går vi vidare till senare delen av profetboken, så finner vi samma sak. 42:18-20. Ni är döva, ni är blinda. Vem är blind om inte min tjänare? Du har fått se mycket, men du ger inte akt på det. I 43:8 kallas folket för det blinda folket, det döva. Och i 43:24, du har vållat mig arbete genom dina synder och möda genom dina missgärningar. Och i det kända 53 kapitlet om Herrens lidande tjänare, som ställföreträdande lider och dör för folkets skull, genomborras för våra synders skull, där heter det ju också: vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg. Och så kallas man för överträdelsens barn, en lögnens avkomma, 57:4. Och det talas om folkets avfällighet, man vandrar på sitt hjärtas väg, 57:17. Och i 59:3, era händer är fläckade av blod, era fingrar av missgärning, era läppar talar lögn, er tunga frambär orättfärdighet. Och 4, det förtröstar på idel tomhet, det talar falskhet. Och 6, deras verk är fördärvliga verk, våldsgärningar förövar deras händer. Och 7 och framåt, deras fötter hastar till vad ont är och är snara när det gäller att utgjuta oskyldigt blod. Och på detta vis kunde vi fortsätta och ge er ännu fler detaljer. Men det här räcker säkert mer än väl för att visa hur det stod till i folket. Och ledarna har ju ett avgörande ansvar och en avgörande skuld till detta fördärv. Om ledarna heter det redan i 1:23, dina förstar är upprorsmän. Mitt folk, dina ledare för dig vilse, säger profeten i 3:12. Ledarna har förtärt vingården. Vingården är ju en bild för Herrens församling. 3:14, ledarna har förtärt vingården. Och i 5:23, man rättfärdiggör brottslingen på grund av mutor. Där har vi det ord som just betyder att rättfärdig förklara. Och det är samma ord som då i grekisk form används i Nya testamentet av Paulus. Och att rättfärdiggöra eller rättfärdigförklara, det betyder då att frikänna, att döma fri. Och det sker ju, den rätta domen när det gäller frälsningen, den grundar sig bara på Messias verk, på hans gottgörelse, inte på någonting annat. När det nu gäller att leva efter lagen, så förklarar man fri och frikänner den skyldige, om man bara får betalt på grund av mutor, står det 5:23. I 9:16, detta folks ledare för dem vilse. Och i 22:15-19 nämns vid namn en av ledarna, förvaltaren, överhovmästaren Shevna. Och där heter det: Herren skall slunga dig långt bort till ett land som har utrymme nog för dig, du skamfläck för din herres hus. I 28:14 heter det: ni smädare som råder över folket här i Jerusalem. I 29:10, Herren har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Det var nämligen så att det fanns många fler profeter bland folket än de rättsinniga, de trofasta som Amos och Hosea i det nordliga riket och Jesaja och Mika här i söder vid den här tiden. Det fanns en rad andra profeter också, men de var inte sända av Herren de var falska profeter som talade efter sina egna funderingar, efter det som steg upp i deras egna onda hjärtan. Så kallas också ledarna och lärarna för väktare i 56:10. Och där kanske ni minns det kända stället: väktarna här är allesammans blinda. Hur kan man då vara en väktare? Man står där på muren och håller vakt, och så ser man ingenting. Man är blind. Och dessutom så kan man inte säga ifrån. Det står: det är allesammans stumma hundar som inte kan skälla. Ja, ser ni vilket bildspråk, vilka bilder som profeten kan använda. Sådana människor är herdar, dessa som inget kan förstå, varken söker sin egen vinning. Ja, efter ett så stort avfall, så mycket synd och elände, så kan man ju fråga sig, kan man då erbjuda ett sånt folk någon frälsning? Och här kommer då det märkliga, att frälsningen räcker just till såna här syndare. Den proklameras, den förkunnas för syndare, för ogudaktiga. Det är den stora hemligheten. I första kapitlet, som jag sammanfattar hela boken som jag har sagt ett par gånger, där möter vi i den 18:e versen detta märkliga: kom, låt oss göra upp med varandra, säger Herren. Fastän era synder är blodröda, skall de bli vita som snö. Fastän de är röda som purpur, skall de bli som ull. Det här är helt obegripligt för de som inte hämtar undervisningen från Guds ord, utan tänker efter eget huvud. De menar att efter allt detta tal om synd och fördärv, så måste det komma: kom, låt oss göra upp. Nu ska jag en gång för alla döma och straffa er. Och det vore ju rättvist. Men istället då för att säga det, så säger: jag förlåter er alltsammans. Inte därför att era synder är lite så där delvis farliga, men ändå inte så farliga, utan det heter: fastän era synder är blodröda, de kan inte bli rödare, de kan inte bli värre, skall det bli vita som snö. Fastän det är röda som purpur, skall det bli som ull. Och profeten klargör hur det kan komma sig, vad som är grundvalen för en sån här frikännande dom. Och det är denna frikännande dom som har makt att skapa tro. Men de allra flesta förkastar den, tar inte emot denna förlåtelse, denna nåd. Men det finns en rest som gör det, och det ska bli många hedningar som tar emot det och förenar sig och ansluter sig till denna rest. Amen.